Ok, hörni, jag ska dela några tankar. Jag ska inte predika idag. Jag har lovat John att jag ska predika 15 minuter. Okej, John? Ja, han gjorde så här. Jag kommer att dela några reflektioner och jag ska vara så pass ärlig och säga så här. Nu har jag varit här i denna församling i 18 år. Och även att Bibeln uppmanar oss att inte leva i åskådning utan att leva i tro, så kan man inte undvika och se med fysiska ögon vad som pågår, eller hur? Och jag ska bara säga exakt, ärligt och uppriktigt. Senare månader, åtminstone när jag är hemma, så märker jag att det här lokalen är tommare och tommare. Ja, men stående, du ska inte titta med fysiska ögon. Du ska se det fullt. Ja, det skulle vara roligt om jag såg det fullt. Jag ser det i tro, men i verkligheten ser jag att det inte är så. Och då tänker jag så här, när jag läser den här boken så ser jag att Gud, även han, uppmanar sitt folk till att göra någon gång inventering. Eller hur? Alla vet vad det handlar om, att alla affärer kommer nu snart, är det januari, att ha en dag när de gör inventering. Är det så man ser? Ja? Ser man inventering eller? Ja, okej. Okay. Så vad betyder det? Jo, det betyder att man kollar vad man har i affären och hur har man gjort och hur mycket har man sålt och tjänat och så vidare och så vidare. Och så ser man om balansen är plus eller minus, eller hur? Jag tänker på en text i Bibeln där Gud uppmanar sitt folk att göra samma sak. I Haggai 1:6 står det skrivet så här. Okej, innan jag läser det, låt mig få bara nämna en sak till. Jag redan sa att vi är unika och vi är inte lika, tack och lov, och tänker varken likadant eller beter oss och så vidare. Så jag är fullt medveten om det, att det som jag delar nu, kanske någon kommer att säga, men så känner inte jag det. Och jag försöker nu inte vara kritisk mot församlingen eller oss, utan jag försöker bara stanna upp och våga titta, vad är det som pågår? Och är det någonting som vi kan göra annorlunda för att saker ska bli annorlunda? Ni kommer att se tankarna, okej? Okay? Så jag förstår att vi inte tänker och upplever saker likadant allihopa. Så i Haggai 1:6 så säger Herren till sitt folk så här. Eller 5:6. Så ser nu Herren Sebaot. Lägg märke till hur det går för er. Okej, får jag fråga. Är det någon förutom mig som kanske just nu i den här tiden tänker på hur det går i ditt liv? Är några? Ja, en hel del. Jag tänker mycket faktiskt nu för tiden. Hur går det för mig i mitt liv? Okej, och då säger Herren så här. Ni sår mycket med skördar litet. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men blir inte glada. Ja, man kan inte bli glad av Coca-Cola, eller? Ni klär er men inte blir varma. Den som får lön har hål i börsen. Och så vidare och så vidare. Och Herren säger, så säger Herren Sebaot, lägg märke till hur det går för er. På vilket sätt ska man göra inventering, som en församling eller som en kristendom? Då tänker jag så här. Jag tror att det handlar om följande. Man läser där boken och ser vad Gud har lovat oss. Okej? Okay? Det finns enormt många löften i denna bok. Och de är både personliga och gemensamma för oss som folk. Och jag ska nämna bara kort. Till exempel när man läser Gamla testamentet så säger Gud till Israel: om du verkligen vandrar med mig och du gör vad mitt ord säger, då kommer ingenting av dessa sjukdomar drabba dig. Jag kommer att välsigna dig och du kommer inte att bli en svans, utan du kommer att bli ett huvud. Okej, okay. Det är en av löften. Nu finns det otroligt många andra löften. Om jag tar en nytestamentlig löfte som är både väldigt generellt men otroligt konkret också. Jesus säger i Matteus 18:20 så här. Där två eller tre av er kommer tillsammans i mitt namn, då är jag mitt ibland er. Okej, vänner. Här är vi. Hur många är vi? Många fler än två eller tre. Är Jesus här? Jo, det är han. Men när vi går härifrån idag, kommer vi verkligen att gå med en konkret erfarenhet och säga verkligen vad Herren med oss. Om Jesus är här, det betyder otroligt mycket. Det betyder att han kan hela sjuka. Han kan befria oss från, som vi sjöng här, från depressioner, ångest och allt annat. Ja, det som jag vill säga, det är att löftet om att han är med oss, det är sant. Men det löftet har en tyngd, en verklighet som vi kanske inte upplever alltid så konkret. Bibeln säger där i första Korinthierbrevet, Paulus skriver, och han säger, när ni profeterar och när ni gör det och det och det, folk kommer att falla på sina knä och säga, Gud är verkligen bland er. Okej, nu vet jag att vi kan väldigt olika analysera en situation och vi ska säga, nej men vi ska inte leva efter känslor. Ja, men okej, vi ska inte leva efter känslor, men känslorna är en stor och viktig del av vårt liv, eller hur? Jag menar, vill du vara älskad utan att du känner det? Kära någon, vem vill vara det? Jag menar, om min fina hustru kommer till mig och säger, jag älskar dig men det är bara kyligt, så vilken nytta av faktum att hon älskar mig? Ingen nytta. Då tänker jag så här, jag tror att vi behöver läsa det här ordet på nytt väldigt konkret och tänka, vad har Gud lovat oss? Och sen göra en inventering och se, vad är det som sker bland oss i enlighet med dessa löften som han har gett oss? Okej. Då tänker jag så här, det finns två sätt att förhålla sig till verkligheten eller att analysera och se verkligheten. Det finns två negativa sätt jag vill nämna först och sen två positiva attityder. Det första negativa är självklart att bli kritisk. Okej. Och jag har tänkt i morse, hur skulle jag definiera, beskriva en kritisk attityd? Vad är en kritisk attityd? Okej. Om till exempel någon upplever och säger, idag var det tungt på gudstjänsten, så kan någon på en gång säga, ja men nej, var inte kritisk nu utan var ändå liksom glad och tacksam. Och då tänker jag, vad är en kritisk attityd? Jag har aldrig tänkt på det här, kanske inte rätt, men kanske är det rätt. En kritisk attityd för mig är att när jag ser att någonting är fel och jag ser att det inte är så som det kunde vara, men jag lägger ansvaret för detta på andra. Det är att vara kritisk. Tyckte du att det var bra där? Okej, låt mig få säga så här. Vi kan inte bara någon öppnar munnen och säger det här kan bli bättre och någon poängterar att till exempel att vår gemenskap är inte så som det borde vara. Vi kan inte säga till den personen på en gång att du är bara kritisk. Nej. Men om den personen talar hela tiden om vad som inte är bra men själv inte vill vara del av förbättra saken, då är det en kritisk person. För min del. Okej, det första farliga attityden. Nästa farliga attityden är att vara så förnöjsam och hela tiden försöker övertyga både sig själv och andra att allt är okej. Och jag har aldrig tänkt på det. Det finns en ganska intressant text i fjärde Moseboken där Koras och några till gör uppror mot Mose och Aaron. Och jag har aldrig tänkt på att den här attityden kan vara en upprorisk attityd. Kora, fjärde Moseboken 16, Kora, verserna 1-3, son till den och den, och gjorde uppror mot Mose. 250 män av Israels barn följde dem, furstar i församlingen, utvalda från folkförsamlingen, ansedda och så vidare. De samlade sig mot Mose och Aaron och sa till dem, nu får det vara nog, hela församlingen är helig, allesammans och Herren är mitt ibland dem. Varför upphöjer ni er över Guds församling, över Herrens församling? Jag har aldrig tänkt att den attityden var egentligen en del av upproriskhet. Vad var attityden? Attityden var att Koras och de där andra försökte bara liksom släta över allt. Nej, men det är bra, det är fint, du ska vara positiv. Men man kan inte släta över allt om saken inte funkar. Man kan inte i evighet vara förnöjsam om ingenting sker. Är det någon som säger amen på det? Nej, men älskade vänner, förstår ni mig? Vi kan inte, det är de två attityder som är farliga. Det ena är att använda sin analytiska förmåga till att bli kritisk. Det andra är att till varje pris försöka släta över saken och hela tiden säga att allt är okej. Det kan inte vara allt okej om vi inte ser folk frälsta här på några år. Det kan inte vara allt okej om vi inte lovsjunger Gud så att taket lyfter någon gång. Det kan inte vara okej om vi är sjuka allihopa och ingen blir helad på flera år. Det kan inte vara okej! Okej, vad är det de två rätta attityder? Okej, låt oss titta nu. Hur börjar en förändring i våra liv och i en situation? Jo, jag vågar säga att förändring börjar med missnöjet. Det vet vi allihopa. Väger jag 35 kilo mer än jag ska väga, då om jag inte är missnöjd, då kommer jag aldrig att se förändring. Ursäkta, jag tog som banalt exempel. Eller något annat. Jag har område i mitt liv som jag fortfarande är inte tillräckligt missnöjd med för att förändringen ska inträffa. Jag måste erkänna det. Och då kan inte jag gå positiv hela tiden och säga, ja men stund är bra, bara ta det lugnt, Jesus älskar dig. Jag menar, jag vet att han älskar mig hela tiden. Men jag kan missa väldigt mycket av hans syfte med mig genom att vara förnöjsam på ett icke-bibliskt sätt. Okej, okay. Så låt oss titta nu, hur börjar förändringen i så fall? Då skulle jag vilja läsa i första, bara citera den där versen. Lovprisningarna i Matteus 5 börjar med ett märkligt vers eller påstående eller utmaning. Och tänk på det, tänk att Jesus nämner just det där som första saligprisning. Han säger så här: saliga är de som är fattiga i anden, ty dem tillhör himmelriket. Budik, är det din fru som kom in? Hör ni? Jag ska avbryta predikan och säga så här. För 3 veckor sedan, stå upp ni två, så bad Budika, vår broder, att vi skulle be för hans hustru. De har gift sig nyligen. Hon är gravid, tro eller inte, eller hur? Och därför att myndigheterna sa att hon kan komma först om, det kan dröja 6 till 8 månader, om inte ett år. Och han visste inte om det. Och då kom han en gång och sa, låt oss be. Och vi bad att Gud skulle göra ett under och att han ska inte behöva vänta på sin hustru ett år. Och här är hon! Underbar! Tack Herre, underbar! Det är det här vi pratar om. Tänk om det inte, varsågod och sitt nu och välkommen till Sweden. Okej. Okay. Jag tänkte bara, tänk om vi bad där och sa, ja men låt oss vara förnöjsamma med ett år. Nej! Vi bad att Herren skulle förbarma sig och han har gjort det. Amen. Okej, okay. Nu går jag till det där som jag läste. Jesus säger, saliga är de fattiga i anden, ty sådana hör himmelriket till. Okej, okay, vänner, första tecken. Eller första nödvändiga moment för att vi ska uppleva förändring i våra liv. Eller se mer av Guds härlighet och se mer av Guds närvaro bland oss. Det är att känna sig fattig i anden. Jag har inte allt vad evangeliet har sagt. Jag ser inte att jag ska ha allt som individ. Men vi tillsammans kan uppleva lite mer av honom, eller hur? Och det som han har lovat. Så låt oss titta på en man i Gamla testamentet som var fattig i anden och som liksom mycket intressant reaktion. Domarboken kapitel 6, de elände Israel. De sår, de här kommer fienderna och tar bort allt vad de sår. De gömmer sig i hålorna, i bergen och allt. Och det är eländigt tillstånd. Och då kommer Herrens ängel till Gideon i vers 11. Domarboken 6 och 11. Herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra. Och som tillhörde Abisiriten Joash. Denne son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. Tänk vilket liv. Bara han fick någon liten skörd så var han tvungen att gömma det för att fienden kom och tog all detta på en gång. Okej, låt mig få bara säga. Är det kanske så i våra liv? Jag precis försöker med min ekonomi gömma något. Fienden kommer att ta bort allt på något sätt. Min hälsa, fienden kommer att ta bort det. Guds härlighet, något annat. Hela tiden kommer fienden och stjäl det. Jag fick ett sms och jag skulle läsa den egentligen här. Som Anna-Maj skickade. Och om en väckelse som pågår i norra Finland. I Simjeåki eller vad det heter nu. Och det är tusentals människor som blir frälsta. Men det är tusen människor på bönemötena från 7 till 13 varje dag. Och då skriver det där pastorn där, eller vad han är nu, han säger så här. Vi märker att varje gång vi ber så förlorar fienden greppet om oss på olika områden. Så det måste finnas mer, eller hur? Okej, vad säger Gideon då? Eller han kommer, ängeln och säger till honom. För honom då uppenbarades ängel för Gideon, Herrens ängel, och sa till honom. Herren är med dig, du tappre stridsman. Ja, halleluja, det är så sant, Herren är med mig. Teologiskt, helt konkret, jag är nöjd. Nej, jag är inte nöjd, säger han. Lyssna vad han säger. Han säger så här. Gideon svarade honom. O min Herre, om Herren är med oss, varför har då all detta drabbat oss? Visst kunde han vara positiv och säga, jo, Herren är med mig. Jag bekänner, jag tror det så. Det är rätt vad du säger. Men kolla på verkligheten, sa han. Vad är det som sker med oss? Om Herren är med oss. Det betyder helt enkelt, säger han. Om Herren är med oss konkret. Då borde det inte vara så här. Okej. Okay. Och då. Det där attityden gjorde att ängeln talade vidare till Gideon. Han var inte nöjd med situationen. Och han sa, okej, låt oss se. Herre, om du kan göra något. Låt mig få läsa bara tre verser till och säga amen. Och så ska vi dela oss i små grupper. Så som vi sitter och ta 10 minuter och be för oss. Som församling. Be för kungsängen, men först och främst för församlingen. Vi är inte placerade här av någon tillfällighet. Låt oss be nu när det blir det där musikalen att folk kommer att bli frälsta, gode Gud. Är det det som vi vill? Självklart vi vill det. Vi vill inte att folk ska komma och se vad fin det var och sen gå ut. Oberörda. Det var någon, jag ska inte nämna kyrkans namn här i Stockholm. Det var någon som var i en av de ledande kyrkor i Stockholm för inte så länge sedan på en musikal och sa. Fantastiskt, allt var perfekt, men det var så tomt. Och det är inte perfektionen som berör människornas hjärta, det vet vi allihopa. Bättre sjunga falskt med hjärtat än perfekt utan det. Okej, okay, då ser det här, det var en kung som investerade mycket i andra krönikaboken 25 och 9. Och det, jag kommer rycka där ur texten lite grann det här, men det är bara tanken som han... Han då betalade jättemycket, 100 miljoner kronor, för att besegra någon annan fiende och tog hedna folket till hjälpen. Och Herren skickar profet till honom och säger, hör du, säg till dessa som du har betalt för att hjälpa dig att gå hem. För att jag vill strida för dig. Och då säger han, kungen, judakungen, vad ska jag göra med alla pengar som jag har då förspilt? Och då säger Herren till honom så här, eller gudsmannen svarade. Herren kan ge dig mycket mer än det. Okej, okay. Får jag säga så här nu. Kan vi ta det här påstående till våra hjärtan? och säga till mig själv, till oss, Herren kan ge oss mycket mer än det som vi har hittills upplevt. Och där är då ingen kritik, utan det är en fattigdom i anden. Kan Gud ge oss mer än vi har upplevt hittills i våra liv? Kan han? Självklart! Och inte genom att jag gapar och skriker och koppar ut ur skinnet. Inte genom det. Men genom att våra hjärtan börjar säga till Gud, Gud, berör våra hjärtan. Låt oss önska lite mer. För att jag ska säga till er ärligt uppriktigt. Om ryssen inte kommer, så är vi nöjda med det som vi har idag. Tyvärr. Och låt oss, kära Gud, inte tänka bara att ryssen ska ändra på oss eller någon annan. Med hot. Låt oss älska Herren, för att han är värd. Okej, okay. Så jag avslutar med Psalter 100 och vill bara säga vad jag tror att rätt attityd är då. Inte kritik, inte förnöjsamhet, utan det som Psalter 100 säger. Det sjöng vi på 70-talet väldigt mycket, där Psalteren. Står skrivet så här: ropa till Herren hela jorden. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med fröjde eller jubelrop, fröjderop. Men kära vänner, när vi kommer så här tillsammans, det borde dundra i väggar av lovsången. Är han värd det? Jo, det är han. Ja, men det är inte bara att hoppa studsa. Nej, det är det inte. Men man kan inte säga att när lovsången kommer från hjärtat att det blir tysta kyrkan. Det blir inte det. Ja, men när himmelen dundrar av lovsången. Änglarna faller på ansiktet dag och natt och ropar. Helig, helig och värdig, värdig är du. Hör mig. När min värdighet som människa och person står i vägen för lovsången för att Gud är värdig, då är något fel. David dansade som en idiot i vissa ögon. Men Guds värdighet för honom var så viktig så att hans egen värdighet kom i andra hand. Okej, okay, så jag läser bara Psalter 100 och slutar där. Det står skrivet: tänk på att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva till sitt folk och får i sin jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lovsång. Tacka honom, lova hans namn, för Herren är god, evig är hans nåd, från släkte till släkte varar hans trofasthet. Så jag vågar säga följande, det är att första tecken, eller de små första tecken på att våra hjärtan verkligen anammar utmaning att ändra oss, det är att den här lokalen fylls med människor som vågar på varje gudstjänst stå upp och tacka Gud för frälsningen. Låt det ljuda dag och natt. Låt oss inte glömma vad han har gjort för oss. Låt över våra läppar gå dagligen när vi är tillsammans eller överallt, men speciellt när vi kommer tillsammans. Låt 10-15 stycken på varje gudstjänst stå upp och säga: tacka, du frälste mig. Det är första tecken. Tacksamheten för vad han har gjort för oss. Andra tecken är att lovsången blir hjärtesång så det bara dundrar. Jag minns, jag hörde, och det har någon annan också hört för många år sedan, där en församling, de bad och bad och bad och lovade Gud. Och så plötsligt kommer brandkåren till kyrkan. Och de säger: vad i hela världen, varför kommer ni? Ja, men grannen har ringt att kyrkan brinner. Och då är något på gång. När grannarna säger att kyrkan brinner och ringer till brandkåren, då är något på gång. Och jag hoppas att ni förstår mig. Jag vill inte att vi ska krysta något. Vi kan inte göra det. Gud måste röra vid oss, men vi kan faktiskt ropa till honom. Det finns en underbar sång som Evi Törnqvist och Pelle Karlsson sjunger som säger: touch your people once again. Rör vid ditt folk en gång till. Okej, okay. Låt oss vända oss till varandra 5-10 minuter innan nattvarden. Be för församlingen. våga se vad du har på hjärtat, vad du skulle vilja se här när vi är tillsammans på söndag. Be ut detta. Ingen kommer att döma dig. Amen.